Regeringen vill skänka bort ytterligare krigsmateriel till Ukraina till ett värde av 3,4 miljarder kronor. Och enligt försvarsminister Paul Jonsson M innebär det att Sveriges försvarsförmåga försämras på kort sikt. Hittills har 17 miljarder skänkts bort. Sverige jobbar stenhårt oförtrutet för att bli maximalt insyltade i Ukraina-kriget. Det här är inte det första stödpaketet som Sverige ger till Ukraina sedan Ukraina-kriget började. Det nämns i rubriken ytterligare krigsmateriel. Det här är faktiskt det 13:e stödpaketet i ordningen. Så de har inte lyckats få Putin att bomba Stockholm eller ta Gotland än. Men du vet vad de säger, 13:e gången gilt. Skam den som ger sig.
Så ja,
vi kör på. Så 3,4 miljarder ska de ge nu. Plus de 17 miljarder de redan har gett. Så att officiellt nu ligger siffran på lite drygt 20 miljarder kronor. Och försvarsministern riktigt myser och säger att det här kommer bli ett väldigt långvarigt krig. Och vi måste ha ett långsiktigt perspektiv. Vår krigsmateriel är där på lång sikt. Och nu måste vi liksom underhålla, skicka ammunition, reservdelar. Det är så de marknadsför det här då, stödpaketet. Att man redan skickat en massa stridsfordon 90, stridsvagn 122, Archer som är ett artillerisystem, luftvärnssystem. Och nu skickar man mycket ammunition och reservdelar och så vidare till alla de här systemen som redan är på plats i Ukraina. Och lite mer såklart, lite mer transportfordon och minröjningsutrustning och allt möjligt. Och sen ska man sälja luftvärnsrobotar, AMRAM luftvärnsrobotar, inte till Ukraina, de ska sälja dem till USA, så att USA omedelbart därefter kan donera dem till Ukraina. Jag vet inte riktigt varför de måste ta de här krångliga vägarna, men det är väldigt stora då, stödpaket. Och man säger uppifrån regeringen att det här försämrar Sveriges försvarsförmåga. Vi måste skyndsamt tillföra 3,4 miljarder till försvarsmakten för att vi nu liksom tar ifrån försvarsmakten deras resurser. Samtidigt som man ökar den generella geopolitiska risken åt enormt genom att gå med i NATO. Då måste man också bygga upp militär om man ska följa NATO-reglerna. Men istället ger man bort sitt krigsmateriel. Ja, allt för den här underbara, varma, mysiga känslan av moralisk självrättfärdighet. Att vara en lydig USA-lakej. Understödja splittringen och förstörelsen av Europa. Det är fascinerande att se allt det här hända i realtid.
Nej, det är till och med sakerna som gör att man liksom bara tänker att fan, hur kunde det bli så här? Kunde det gå så här? Och återigen, det, alltså denna hysteri. Ni får vad ni vill. Sverige är, alltså ur risksynpunkt ska man betrakta Sverige, bland annat Sverige, som en krigförande part nu. På Harpsund så pratar man ju inte bara om att ge Ukraina flera mera stridsfordon 90. Man diskuterar nu också att bygga fabriker på ukrainsk mark. Och Kristersson lovade att ta tag i de svenska tillverkarna och få igång diskussionen. Och då ska vi säkert skotta in pengar för uppförande av fabriker som ryssarna kommer att bomba, och sen ska vi bygga nya fabriker åt dem. Och sen diskuterar man det här med stridsflyg till Ukraina. Och man är så uppenbart inställd på att det här kriget kan pågå hur länge som helst. Alltså annars får man inte bygga fabriker. Ja, vi ska bygga fabriker åt det. Och utbilda piloter har det funnits en bra diskussion om på BBS, hur jäkla lång tid det tar. Om de nu skulle få Gripen. Så Sverige har inte bara anslutit sig till det här att vi måste hjälpa dem i nöd, utan man har sagt att det får ta hur lång tid det vill. Det är ju regeringens linje. Vi har alltid miljarder beredda. Men med tanke på detta är det ju väldigt intressant att det dyker ju ändå. Jag blir förvånad när det dyker upp en liten spricka i detta. När Göteborgsposten på ledarsidan går ut och säger att det är ju inte säkert att Ukraina kan vinna. Vi kanske ska liksom hoppas på en fred istället. Och då tar upp sånt som att man kanske får avträda en del områden som ryssarna idag har.
Kättare, hur understår de sig?
Ja, alltså DN har ju vart ju alla tidningar har gett sig på dem. Det är Svenskan, Aftonbladet. Och jag är lite förvånad, för att inte tala om Patrik Oksanen alltså. Han är säkert beredd att liksom självmordsbomba GPs ledarredaktion. Det är jättefascinerande. Så jag undrar vad som fick dem att göra detta.
Apropå den här långsiktigheten som man har, man kan ju tänka sig att de har fått en hint från Washington om vad som gäller. Du, Boris, du har sagt där i Radiobubbla sen absolut första början av kriget att det här kommer inte, det kommer inte ta slut på det kommer inte gå särskilt snabbt i kriget, därför det är inte vad USA vill. Nej. USA vill att det ska pågå länge. Och ja, vi har analyserat det perspektivet ganska mycket, men det är vad USA vill och det är förmodligen så det kommer bli, därför att det är det som USA vill. Och det låter som att den svenska regeringen, de vet faktiskt precis vad som är på gång här nu.
Oh ja.
Att det här är ingenting som kommer över om några månader, utan det här är liksom en jättechans för dem och jättechans för svensk försvarsindustri givetvis. Att, och man kan kränga JAS, det är fantastiskt.
Mm.
Gripen, det har inte gått jättebra. Kränga JAS, att, fantastiskt att få testa Gripenplana i riktig strid mot Ryssland, det som de är till för att användas till. Om man faktiskt kan ha lite siffror på att ja, men våra JAS-plan, de sköt ner en MIG här och en MIG där, och det är ju fantastiskt säljargument för Saab. Man förstår ju att det är många som är intresserade här.
Jag tänkte vilka demofilmer och PowerPoint-presentationer de kan få nu när de åker runt i världen och ska kränga den.
De får se till hur mycket kameror ombord, och gärna också lite drönare som åker runt strategiskt och som kan inte filma när Gripen skjuter ner en ryss. Det kommer bli fantastiskt. Men det är också som vi pratade om tidigare, att i praktiken så betyder det, framförallt om man gör JAS-grejen och man ska bygga fabriker med Strid 290 och allt det där, men framförallt med JAS så betyder det att väldigt många svenskar kommer vara i Ukraina och sköta infrastrukturen. Svenska soldater, det är de som kan det här. Så att även om de kanske inte är där i en officiell kapacitet i svenska uniformer och så vidare, det vet jag inte hur det funkar, men att svenska soldater är på plats lär vara det enda sättet att sköta infrastrukturen och serva planen, och kanske det enda sättet att flyga dem. Det är inte så här, en stridspilot kan inte bara på liksom en vecka lära sig ett nytt plan och bli tillräckligt kompetenta med det. Så att de kommer behöva piloter från Sverige och några av de andra länderna som har JAS-plan. Ja. Kanske Ungern och Tjeckien är väl de som ligger närmast till hands då. Så att det är, ja, vi har berört det här flera gånger. Att jag vet inte, jag har ingen expert, jag vet inte hur det här funkar med liksom krigsdeklarationer när man de facto är i krig med ett land. Men för mig så ser det ut som att ryssarna är oerhört generösa och överseende om de inte vid det här laget säger att Sverige, inte bara Sverige, men Sverige och flera länder befinner sig i krig med Ryssland. De bedriver aktivt krig mot oss. Deras, liksom hela deras krigsmakter. Sverige har ju liksom sumpar sin egen försvarsförmåga bara för att ge bort all sitt material till Ukraina. Vad är skillnaden mellan det och att bara liksom i egen regi rulla in över gränsen liksom, eller skicka JAS-planen till Sankt Petersburg? Helt häpnadsväckande.
Ja, men alltså den svenska regeringen och den svenska riksdagen går ju mycket, mycket längre än vad Sverige gjorde under andra världskrigen med Finlands hjälpen. Det fanns det ju en klar åtskillnad mellan vad staten gjorde och den hjälp som Finland fick. Och man var ju tassade oerhört försiktigt där jämfört med nu. Det är ju liksom, som man säger, öppna spel. Här har du nyckeln till vapenlagret. Kom och ta för dig.
Finns det inte en regel förresten som säger att man får inte gå med i NATO om man befinner sig i krig?
Ja, det gör det.
De kan säkert göra ett undantag.
Det är, för Sverige kan de det, men de har ju viftat med det när Zelensky vill in av snabbspår. Då sa de ju att det går inte, ni är ju i krig.
Apropå Zelensky, jag såg att han var i Stockholm häromdagen.
Ja.
Frotterade sig med svenska ledargarnityret och pratade om hur fantastiskt, vilket fantastiskt stridsfordon 90 som svenskarna gör och så vidare. Att han är väldigt, väldigt sugen på JAS-planen. Står och gnuggar händerna. Underbara JAS-planen. Jag tror vi fick en väldigt fin ledtråd förresten under Zelenskys besök om varför den svenska regeringen är så oerhört ivrig att få få slänga iväg hela försvarsmakten på hjälp av Ukraina.
Och det är...
Såg den här bilden som de tog på Ulf Kristersson och Zelensky?
Ja, alltså det menar där man ser vem som är den dominant i den dansen.
Det jag tänkte på var att de var exakt lika långa.
Ja, han är ju lite längre, 2 centimeter någonting sådant. Men det är mer, men det är slags dvärgarnas broderskap.
Dvärgarnas sammansvärjning, dvärgarnas broderskap.
Ja, för det finns en bild där med Zelensky, Kristersson och försvarsminister Paul. Och han är precis lika lång som dem. Och det brukar ju skrytas som att han har varit kustjägare, så de måste ju ha sänkt liksom. Trodde man var tvungen att ha en viss längd i alla fall.
Ja, det är, jag tror det var allmänt bekant att man ska inte ha korta människor på ledande positioner. Och det är, alla vet att det är så intuitivt, förstår alla människor. Att man inte kan ha dvärgar, som särskilt inte leda länder, men det är helst inte leda företag och sånt heller. Men det är inte konstigt att det går käpprätt i fel riktning, när vi har liksom de 7 små dvärgarna som styr upp alla sidor. Putin är inte så lång han heller för övrigt.
Nej, men man får inte vara för lång heller, se på Johan Persson. Vi måste spanna in det där på något sätt, vi måste ha ner... Inom det här häradet så är det okej liksom att få en ledarposition vad det vara måndag.